Jag läser från Matteus 28 kapitlet, vers 18-20. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla de dagar till tidens slut. Från Apostlagärningarna, kapitel 8, vers 4-8 plus vers 12. Det är Filippus som förkunnar i Samarien. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippus kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Från många som var besatta för de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama hotades. Det blev stor glädje i den staden. Så vers 12. Men när de hade börjat tro på Filippus och hans budskap om Guds rike och Jesu Kristi namn, så lät de döpa sig, både män och kvinnor. Ska vi läsa från Apostlagärningarna igen, det är kapitel 8 också, vers 26-28 plus 35-38. En ängel från Herren sa till Filippus: gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuk hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud. Och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Och sen hade vi vers 35-38. Filippus tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten och hovmannen sade: här finns vatten, är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippus och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippus döpte honom.
Jag ska alltså tala om det kristna dopet idag. Och jag vill börja med att påpeka att det är ett ämne som är förbundet med stor glädje och tacksamhet. Vi ska inte se det som i första hand ett problemområde, utan som en källa till glädje och tacksamhet. Och jag vill idag så långt som möjligt försöka hålla mig till bibeltexter. Det kommer att bli en hel del bibelläsning. Praktiserandet utav dopet, det har sitt upphov i en befallning ifrån Jesus, ifrån Herren, som vi finner i Matteus och i Markus evangeliernas avslutningar. Och vi hörde förut då Jesu befallning från Matteus 28 kapitel läsas här: gå ut och gör alla folk till mina lärjungar, döpande dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och när lärjungarna stod där och fick ta emot den här befallningen, så var det ingenting som var nytt för dem. För i Johannes 3:e kapitel och 4:e kapitel så läser vi att Jesus begav sig med sina lärjungar till Judén, och där vistades han en tid med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Ainon nära Salim, där fanns det gott om vatten, och folk kom dit och blev döpta. När Jesus fick veta att fariserna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes, men det var inte Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar som döpte, lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. I Matteus 28 så befaller Jesus alltså apostlarna att göra vad han redan hade tränat dem till. De hade varit med Jesus och förkunnat det glada budskapet, och bland de människor som hade kommit till tro hade de också fått vara med om att döpa dem. Och den fortsättningshistoria då som följer på Jesu himmelsfärd och andens utgjutande som vi läser om i apostlagärningarna. Vi ska kort rekapitulera den. Vi finner att apostlarna mycket riktigt fortsatte att döpa dem som omvänt sig och kommit till tro på Jesus. Och i apostlagärningarnas andra kapitel så finner vi ju Petrus pingstpredikan, där han vittnar framförallt om Jesu uppståndelse och att Jesus är den utlovade Messias. Och han avslutar med att rikta en uppmaning: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Varför skulle man vilja låta döpa sig i Jesu namn? Jo, förstås därför att man hade kommit att tro på det som förkunnades om Jesus. Och det står att det som då tog emot hans ord döptes. Från apostlagärningen 8 så hörde vi om Filippus som hade kommit till Samarien och predikade Kristus för folket. Och det stod att det blev stor glädje i den staden. Och när de nu trodde på Filippus som predikade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Vi läser alltså att de som trodde på förkunnelsen om Guds rike och Jesu Kristi namn och som tog emot denna med glädje, att dessa också döptes. Sedan så fick vi också höra om hur Filippus predikade för evangeliet om Jesus, som det står, för den egyptiska hovmannen. Och han predikade, undervisade utifrån Jesajas 53 kapitel som hovmannen just då satt i sin vagn och läste, och som ju handlar om Guds tjänares ställföreträdande lidande. Och det står att Filippus tog detta bibelställe som utgångspunkt och förkunnade för honom. Och de kommer så till ett vatten på resan där, och hovmannen säger: se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Och hovmannen är alltså villig att bli en Jesu lärjunge, att tillhöra Jesus. Och han har blivit tydligen undervisad om att man då ska låta döpa sig. Varpå Filippus och hovmannen stiger ner i vattnet och Filippus döper honom. I Apostlagärningarna 10 så predikas Jesus för första gången för hedningar. Helt och hållet hedningar, romare och den romerska centurionen i Caesarea och hans familj och vänner. Och vi får en utförlig skildring av hur Petrus förkunnelse om Jesus, och som sen avslutas med orden: om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och denna tro fick de som lyssnade, och därmed så föll den helige ande över dem. Och det var alla bevis som Petrus behövde för att tillåta att de kunde döpas, dessa hedningar. Han säger att inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot den heliga ande. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Vi ska också nämna en händelse i Filippi dit Paulus och Silas kom på sin andra missionsresa. Det här stället anförs ibland som grund för att döpa sådana som inte först bekänner omvändelse och tro på Jesus, eftersom det handlar om en hel familj som döptes. Situationen är att Paulus och Silas har blivit satta i fängelse i Filippi. Och under natten så kommer det en jordbävning som skakar hela fängelset och dörrarna svängs öppna och bojorna faller ifrån de fångna. Och när fångvaktaren kommer ut och ser detta så blir han alldeles förskräckt och han gör sig beredd att ta sitt liv, för han vet att han kommer att ställas till svars för detta, att fångarna har smitit ut, för det tror han att de har gjort. Då står det: men Paulus ropade högt: gör det inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst, för att bli räddad? De svarade: tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktarna med sig och tvättade deras sår. Och han och det som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Ja, här döps en hel familj. Texten är dock tydlig beträffande de döptas förutsättningar. Det står att Paulus och Silas predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Alla i familjen var tydligen kapabla att lyssna till och ta emot förkunnelsen. Och han och det som hörde till hans familj döptes genast. Och för att vi inte ska sväva i okunnighet står det sen att fångvaktaren att han var jublande glad över att han och att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Familjemedlemmarna som döptes hade alltså lyssnat till missionärerna predikade Herrens ord och de hade kommit till tro på Gud. Och därmed så kunde de alla döpas. Så detta är alltså några exempel på hur dopet praktiserades av apostlarna när de gick ut för att åtlyda Jesu befallning. Och det är tre områden här som vi ska stanna lite till inför. Och det första då, det är dopets yttre aspekt eller själva utförandet. Det andra, det är dopets innebörd. Varför finns det ett kristet dop? Och det tredje, det är vilka som kan döpas och vilka som bör döpas. Börjar alltså med dopets utförande. Betydelsen utav grundtextens ord, baptizo, är att doppa eller att nedsänka under vatten. Jag tror att det är få teologer eller språkkunniga som vill bestrida detta. Detta är den generella betydelsen i det grekiska språket. En språkforskare har funnit 236 användningar av det här ordet från klassisk tid under en period av ungefär 800 år, där Nya testamentet ligger i mitten av den här perioden. Och i samtliga så visar sammanhanget att det handlar om att doppa ned, att nedsänka under vatten. Och det kan nämnas också att den grekisk-ortodoxa kyrkan döper genom nedsänkning i vattnet. För de kan innebörden av sitt eget språk. Och de nedsänker dessutom 3 gånger. Om Jesu eget dop i floden Jordan så läser vi i Matteus 3:e kapitel. Först om Johannes döparen, att Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Det kan knappast ha gått till så att Johannes gick och hämtade vatten i Jordan och stänkte eller hällde på dem som kom för att döpas. Varför skulle de i så fall komma till Jordan? Johannes hade kunnat hålla till någon annanstans. Det är också en orimlig tanke att Johannes nödgade människorna att gå ner i en flod endast för att bestänka dem eller begjuta dem på huvudet. Hade det varit fråga om att begjuta så hade det inte behövts en flod. Johannes hade kunnat vandra omkring i byar eller städer. Men istället så fick människor söka sig till honom. Och han uppehöll sig, som det står, där det fanns mycket vatten. Johannes döpte i Ainon nära Salem, där fanns det gott om vatten. Och följaktligen så döptes de av honom i floden Jordan. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa: "Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig." Jesus svarade honom: "Låt det ske nu, till så bör vi uppfylla all rättfärdighet." Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet, och se, himlen öppnades, och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: "Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje." Och Markus, han ger denna korta beskrivning av Jesu dop. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Ordagrant: Jesus blev neddoppad i Jordan. Jag vill läsa en kommentar till detta Jesu dop som är skriven utav Anders Wiberg. Och denna skrev han i mitten på 1800-talet. Anders Wiberg var en av föregångarna i den svenska baptiströrelsen. Nu frågas: vilken Kristi lärjunge vill ej efterfölja honom, alltså Jesus, när han nedlåtit sig att föregå oss med sitt eget exempel? Vår Herre och Mästare fann det i sin oändliga nedlåtenhet nödigt att med sitt eget exempel hedra och stadfästa sin heliga förordning om dopet, såväl som sin föreskrift rörande den heliga nattvarden. Det vore båda heliga lagar, vilka han gav åt sin kyrka att iakttaga. Men han förutsåg att några av hans bekännare skulle bli mycket tröga att efterkomma dem. Därför la han till sina uttryckliga bud även vikten av sitt eget exempel, och ville därmed så mycket säga: kommer ni ej att förstå mina ord, så förstår ni min handling, och kunna ej mina bud alena beveka er till lydnad. O, om ni har någon kärlek till mig, följ mitt exempel. Kan en faders eller moders exempel beveka hårda egensinniga barn till lydnad och efterföljd, vilken av mina lärjungar kan väl emotstå kraften av mitt exempel? Men vår frälsare talar ej endast på det kraftigaste till oss med sin egen handling, utan han förenar också därmed denna uttryckliga lärdom och förmaning. Så bör det sig vara med oss att vi uppfyller all rättfärdighet, säger han. Att han här med ordet oss åsyftar icke blott sig själv utan även Johannes och med honom alla troende är en allmänt erkänd sanning. Vår frälsare vill därför egentligen säga: vi bör uppfylla vår faders heliga vilja och alla hans särskilda förordningar. Jag först såsom edert huvud och mästare, sedan i såsom mina lemmar, mitt folk och mina tjänare, ty vi är och ett. Så långt det. Anledningen till att det kristna dopet sker med nedsänkning i vattnet, förutom dessa exempel, så framgår det också utav dopets innebörd. Och kommer nu till den andra punkten då, om dopets innebörd. Och varför har Jesus befallt att hans lärjungar ska döpas? Ytterst vet han det själv. Och även om vi inte visste eller förstod det, så skulle det vara nog att han har sagt det för att vi skulle lyda honom i detta. Men han har låtit oss veta vad som är tillräckligt om dopets innebörd och syfte. Och jag har funnit två bibelställen som särskilt beskriver dopets innebörd. I Apostlagärningarnas 22 kapitel så berättar Paulus om sin omvändelse. Hur han satt där i Damaskus efter att ha mött Jesus på vägen dit. Och Ananias, lärjungen, kommer till honom och säger: våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och till att se den rättfärdige och höra hans röst. Ty du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas i Jesu namn. Förlåt, stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Här framgår det att dopet, nedsänkningen i vatten, innebär en rentvagning, en inre rening. Som Ananias sa, låt dig tvättas ren från dina synder. Ja, renhet, det är en aspekt utav räddningen genom Jesus som berörs på flera ställen i Bibeln. Zakaria, redan i Gamla testamentet, han skriver om Israels omvändelse i det 12:e kapitlet. Han skriver att över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Israel ska alltså inse att den Jesus som de lät korsfästa, genomborra, är Gud själv, Jehova. Och då sker detta som står i versen strax senare. På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. I Hebreerbrevet kapitel 1 så står det om Jesus att sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Och i Petrus första brev, första kapitel, skriver han: ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Vi blir renade från synden genom tron på kraften i Jesu blod, den korsfäste. Och denna mening åskådliggörs genom dopet, varigenom hela människan nedsänks i vatten. Jesus talar till sina lärjungar om renhet och dop i samband med att han tvättade deras fötter den sista kvällen tillsammans. Och när Jesus kommer till Petrus och ska tvätta hans fötter, denna ödmjuka tjänarhandling, så protesterar Petrus och han säger: aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Och Jesus, han svarar då: om jag inte tvättar dig, har du inte del i mig. Simon Petrus sa: Herre, inte bara mina fötter, utan också mitt huvud och mina händer. Och Jesus svarade: den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och senare säger han också: ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Om jag inte tvättar dig, så blir du inte ren. Det ordet kan man gärna stanna upp inför lite grann. Har Jesus fått tvätta dig? Har han fått bada dig ren? Då har du också del i honom. Om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig. Men omvänt, om jag får tvätta dig, så har du del i mig. Och det här för oss till den andra innebörden som dopet har, nämligen att åskådliggöra och deklarera den troendes gemenskap med Herren. Och en av nyckeltexterna, den andra då, som jag vill lyfta fram om dopets innebörd, är från Romarbrevets 6:e kapitel, som jag ska läsa nu. Där undervisar Paulus om det nya livet i Kristus, och han kommer då också in på dopet. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Vi döps till Kristus. Därigenom så döps vi till gemenskap med honom i hans död, i hans begravning och hans uppståndelse. Och därför kallar Paulus också det dopet till döden. Eller vet ni inte att alla vi som har blivit döpta till Kristus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. När Jesus lades i graven så rullades en sten för ingången, och han var inte längre synlig. Och så försvinner också den troende för en stund ur andras åsyn när han går ner under vattenytan. Hon dör med Kristus och begravs med honom. Och genom att hon har del i Kristus har hon också del i hans död. Vi är förenade med honom genom en död som hans. Genom att vi har dött så har lagen inte längre några anspråk på oss. Lagen kan inte ha några anspråk på en som är död. Och vi är fria från den skuld som våra lagöverträdelser och missgärningar medför. De som är begångna i det förflutna, i det nuvarande och framtida. Och våra samveten är renade och skammen är borta. Och detta är rättfärdiggörelsen enligt evangeliet om Jesus Kristus. Och dopet med nedsänkning åskådliggör och deklarerar detta. Vår död, men också vår uppståndelse. För att den döpte reses också upp ur vattnet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Detta är vår dopets innebörd. Att vi är renade ifrån synden och att vara förenade med Kristus i hans död, hans begravning och hans uppståndelse. Nu kommer till den tredje punkten här. Vem som kan döpas och vem som bör döpas. I samtliga de exempel som vi läste, som vi hörde ifrån apostlärningarna, så döps människor som har hört en förkunnelse om Jesus och som tagit emot denna i tro. Jag känner inte till några exempel i Nya testamentet där någon döps som inte har omvänt sig och kommit till tro på Jesus. Och jag känner inte heller till att någon sådan befallning ges i Nya testamentet. Vilka bör då döpas? Ja, den som har omvänt sig och tror på Herren Jesus och vill tillhöra honom. För en sån människa är dopet egentligen inte något att ta ställning till, för eller emot. Utan det är den första lydnadshandlingen som den människan utför i lydnad till sin nya Herre. Alltså bör alla troende döpas. Och vi ser också nu i apostlagärningarna från exemplen att detta skedde i regel väldigt snart också in på omvändelsen och dopet. Det var inte något större dröjsmål. Det var de tre punkterna jag ville behandla, och jag vill bara göra en ytterligare kommentar och som handlar om dopets missbruk. Och då lämnar vi bibeltexterna, därför att Nya testamentet känner egentligen inte till något sådant. Men det missbruk jag syftar på då, det är döpandet utav nyfödda barn. Varför vill jag kalla det för ett missbruk? Ja, det är av flera skäl jag tycker det är beklagligt. Och ett skäl är att det fråntar människan möjligheten att begagna dopet så som det är avsett. Nämligen att som en bekännelsehandling till Herren när människan har kommit till tro på honom. Dopet står där som en vändpunkt, en avgörelsepunkt i en människas liv. Att markera att något gammalt är förbi och något nytt har börjat. Och att detta dopet som markerar detta ska få äga rum i samband med att människan har kommit till denna punkten. En dophandling är också ett väldigt, väldigt starkt vittnesbörd för i det fall att den döptes familj eller vänner inte är troende. Att få då få närvara vid en dopakt med nedsänkningen under vatten, och särskilt i samband med att man då också förklarar dopets innebörd. En väldigt stark predikan. Sen är det också så att i Svenska kyrkan då, som praktiserar dop av nyfödda, så döps ungefär 50 000 nyfödda varje år. Svenska kyrkan har idag 6,2 miljoner medlemmar. Bibeln säger att församlingen är en Jesu kropp. En kropp är levande och bör inte ha några döda lemmar. Församlingen beskrivs också som levande stenar och som grenar i vinträdet Jesus, som ska vara levande och bära frukt. När de troende och sanna troende utgör en liten minoritet i en stor kyrka av människor som inte är på nytt födda, som inte har Jesus som Herre, så uppstår problem. Det blir en liten levande kyrka, liten levande församling i en stor död organisation. Och detta leder ju till att de troende marginaliseras, förlorar inflytande och även också förföljs i sin egen organisation. Och detta kan inte vara meningen. Så att troendedopet, även om det inte är någon garanti för på något sätt för församlingens renhet eller så, så är det ändå ett sätt att begränsa dessa problem som vi ser i andra kyrkor. Nog om det. Jag skulle önska att vi får tillbaka vår frimodighet angående dopet. Att det blir en någonting vi omfattar med glädje och frimodighet. Och att vi kan säga precis så som Petrus sa i sin pingstpredikan till människor: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Då slutar vi där. Låt oss be. Herre, vi ber att du med din ande leder oss rätt, att du hjälper oss att lyssna och lyda. Vi tackar dig för detta du har instiftat, detta dop som du själv också underordnade dig, där du gick före. Vi ber, Herre, att dopet ska få den plats som du har avsett i samband med evangeliets utbredande och i församlingens liv. Vi ber att du lägger detta på oss så som du själv vill. I ditt namn, Herre Jesus. Amen.